Ja, jag hoppas det, för det hade varit kul med rubriker. Det,
ja, lite, kul, lite, det är lite kul när det händer lite. Det blir lite mer action i hela, hela toren. Liksom. Greg Norman kommer väl inte vara sen på att påpeka det.
Nej, precis. The three-leg Greg kommer väl ut och blir damaskri. God morgon och varmt välkomna till Golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid har jag Wille Monér och Wesley Monér. Hur är det med er idag, grabbar?
Oh, tack. Det är fint. Det är torsdag morgon och jag hunnit dricka mitt te och är på hugget idag. Nytt stativ till micken och mycket, mycket positivt nu.
Så att jag är taggad.
Ja, det gör det. Idag gör det. Våfflan då?
Jo.
Hur mår du?
Jo, men det är bra. Det är bra med mig.
Nej, det är lite norrländska.
Hittar en svag norrländska.
Ja.
Nej, men jag tycker det är bra.
Varför är det bra då?
Varför är det bra?
Ja, varför är det bra? Vad är det som gör att det blir bra idag?
Ja, när jag kollar ut så ser jag att det inte är lika bra. För då kommer jag kan man inte spela golf.
Nej, det är sant.
Nej, men det är bra. Jag tycker det är skönt. Lite snö, lite ljus igen. Det är lite fint. Även fast det håller på att se ut som smälta bort nu. Men det är lite trevligt med lite snö och sådär.
Jag såg ju fan vad det var Villes inlägg igår på Instagram. Det ser ut som det kommit liksom typ 2 decimeter snö.
Det skulle jag tro nästan att det skulle komma upp till liksom... nästan 3 decimeter tyckte jag någon sa, men jag vet inte riktigt, det smälte ju bort liksom samtidigt, för det var ju, igår var det ju riktigt snöbollskrigsväder alltså. Ja. Det var ju så kramvänligt så att det var intressant alltså. Så att, men det skulle frysa på sådär snart tror jag också, så att det kommer nog, det kan ju bli lite stökigt för banorna om när det blir så här mycket snö, värme, kyla och det blir de här isbildningarna. Det kan ju vara väldigt tufft om det blir tjocka lager liksom.
Mm. Ja, jag verkligen. Jag har ju sett det följt ganska mycket klubbar uppe kring Stockholm. Så då, de hade ju sådär innan jul, kring jul, mellan dagarna lite grann. Att de var tvungna att liksom panik åka ut med barnpersonal och medlemmar som hade möjlighet att liksom bara krossa grinlag, här islagen som bildas då. När det
har
smält och sen fryst på igen då.
Ja, det var ändå varit ganska schysst. Det är nästan... Ja, det är nog nästan 10 år pricken nu sedan det var liksom riktigt tufft här i Norrköping för banorna. När liksom de flesta banor liksom fick så om och grejer då. Där banorna knappt kom igång förrän på hösten liksom.
Jag hoppas inte det blir någonting sånt nu när vi lägger grunden för det här nu liksom.
Nej, verkligen inte. Det får jag hålla tummarna för.
Det var ju nog tufft men för Mellansverige förra säsongen.
Ja.
Det kan se inte vad kom igång.
Ja, mycket Stockholmsklubbar som hade det tufft alltså.
Ja, gud. Jag vet inte, när banorna uppe kring Dalarna, det var ju liksom att de drog igång med ordinarie griner. Det var det som var snacken, när kan vi få igång ordinarie griner? Så vet du, många klubbar körde till mitten av juni liksom med provisoriska. Och sen växte de inte ihop under säsongen, bara för att det inte fanns något tillräckligt med gräsmängder. Det var knappt som var bra under september.
Det är ju intressant att se hur, när, alltså så här, det blir ju ändå bara bättre och bättre det här med konstgräs. Jag tänker uppåt liksom.
Ja.
Skulle ju ha en riktig unik grej där om man bygger en bana med lite konstgräs kanske på vissa ställen. Tior och griner till exempel. Och lite värmeslingor runt typ som fotbollsplanerna har. Billigt.
Exakt, jag undrar när dagen kommer för det måste ju kunna skapa. Man ser ju visst många rancher har ju självklart liksom övningsgriner som med konstgräs. Men det är just det här, få den här naturliga känslan när man landar bollen som är det svåra.
Ja, precis. Ja, men det är det ju, men det finns ju några, jag följer några på Instagram, jag tror det heter Envy Scapes. De gör ju sjukt mycket college-ställen i USA sådär då, där de gör liksom inomhushallarna med Jon Karlsson har väl varit i någon liknande variant liksom, där det finns massa olika nivåskillnader, ruff och bunker och alltså så de har liksom bunkerkonstgräs liksom som ska upplevas så du kan liksom slå bunkerslag och bollen kommer ut som den gör i en bunker. Sjukt coolt.
Ja, jag hoppas, alltså det hade ju varit kanske som ett bra komplement. Jag tänker på de här slitageytorna, i alla fall ta tior och ja, men vissa griner kanske som det kanske går att få till viss del i alla fall med konstgräs. Ja. Man kanske gör en kombination. För man, jag har ju sett också liksom, det här. Många klubbar har ju börjat lägga någon form av konstgräs på deras gångytor utanför grinområden. Det kanske ni har sett också.
Precis.
Yep. Att man ska gå på liksom själva rötterna utan faktiskt man går på toppen av gräset sen när det växer över den här konstgräsytan. Precis. Det är ju super. Och det kanske går att skapa någon, ja, men variant på grinerna i framtiden.
Alltså så här, teknologin går framåt så att det måste väl gå att lösa. Så att, ja, det kanske är att man kan ha en par trehålslinga öppen under tidig vår liksom, att det kan vara 6 hål öppna av 18 på en bana. Partierna till exempel eller så. Kul att få promenaden i alla fall.
Ja, <men nej. laughs> ja, jag kan ju inte säga att det är direkt sånt problem med isbildning just nu här i Skåne. Vi hade ju här i helgen så hade vi vid nyår så hade vi var 11 grader en dag.
Ja, jäklar.
Och visst, nu regnar det därefter liksom. Men det var absolut fullt spelbart att kunna gå ut och spela på någon nioslinga som är öppen eller så på ranch i, ja men bara tröja eller något sånt där.
Det gick ju. Ja, verkligen, det kan jag tänka mig.
Nej, men spännande. Tack sånt.
Här ska vi rulla in, det är lite dags för lite nyheter här, Jonas.
Ja, men vi kör igång det här. Yes, jag tänkte att vi börjar lite grann med en svensk profil som har gjort det väldigt bra. Vi har nämnt honom tidigare i podden. En viss Ludvig Åberg, men jag tänker att vi ska djupdyka lite grann i hans prestationer och dels under året, kanske lite grann kring hans karriär och sen också vilka möjligheter han har när han är världens bästa amatör.
Precis.
Ja, vad kan ni om Ludvig Åberg sen innan? Nu har vi inte honom i podden förstås ännu.
Nej, precis.
Ska jag försöka ragga upp honom en dag så kan han inte hålla sig för någon med oss. Men...
Nej, det kommer att vara tufft för honom. Han kommer att komma krypande till oss.
Ja. Ja, jag tror också det. Men vad vet ni? Vad kan ni?
Ja, men jag tror senaste gången jag spelade med honom var nog, måste tänka efter, måste vara sista gången vi hade Broken Open, tror jag. Mm. 2021 om det måste bli. Mm. Så, nej, men det var ju inte så att jag spelade med honom, men han var i samma tävling och jag vet att en av våra spelare, Douglas, fick spela tillsammans med honom och han var ju, nej, jag fick han tyckte att det var en skittrevlig kille liksom sådär då, att han var inte bara liksom att han var svinbra och stabil som fasen liksom, men att han gillar också hans liksom approach då, så att den är ju lite, ja, det är väl kul att höra också då, att
ja, men verkligen,
jag har inte haft någon, jag har inte snackat med honom någon gång utan så vi ska få oss vår egen uppfattning när vi får in honom i podden och ser hur trevlig killen är då. Men det har jag hört i alla fall då. Sen så hans prestationer här går det ju liksom inte att säga något om då. Mer än att han är asvass liksom. Och ska bli spännande att se hur han får mäta sig med liksom motståndet på riktigt.
Nej, men jag håller helt med. Alltså, han har varit på besök några gånger hos inne på oss på Malmö Indoor och liksom, han spelar lite tillsammans med några Felbo Nilsen och några andra just profiler och sådär. Ja, och den bilden du har, det är den bilden som jag också har fått. Han verkar vara en ganska lugn, självsäker man som, ja, men han har full koll på sin tillvaro i dagsläget och kan väl, om inte annat, säga att han har ganska bra sinnesstämning för att spela bra gång.
Vad tycker du om du ser till, jag antar du har ju definitivt tjuvkollat då, om man har varit inne där då.
Ja, jag kanske har råkat kolla på några slingar, några slag sådär. Jag har inte stått och glott liksom och förstöra hans träningspass.
Nej, jag fattar.
Visst, nu kanske han är vanlig. Men oavsett, han, jag måste ju säga, det är väl det här klassiska. Han är ju fruktansvärt stabil med längre järn och träklubbor. Wedgen är exemplariska liksom, för att vara någon i den här åldern som är så pass ung. Han är ju 23-24 nu. Och, mm. Det är väl ganska bekvämt också om man kan slå en träklubba, en vanlig three-wood, att kunna ha 170 ballspeed med en sån. Han slår ju långt också.
Ja, precis.
Det känns som varenda en som kommer upp nu som är under 25 gör.
Ja, det är ju så. Det är ju, när de pratade, jag såg det var någon här som hade satt sina mål på vårt inlägg på podden.
Ja.
Det var ju någon som hade dragit upp där och ville ha två... Vad var det nu jag hade satt upp då? 215 i ballspeed va? Nej, 215 i ballspeed och 140 clubhead speed var det väl någon som hade kommenterat.
Ja, just det, just det. Ja, men det är ju det är ganska extrem värde kan man ju säga.
Ja, men jag menar liksom så här. Det är ju... Det hade man kanske liksom inte ens sett för liksom 10 år sedan att någon hade ens pratat liksom som man inte hade vetat om. Här var Andersson 99. Kan vi anta att han är då ja, SGF Elitmir. Ja. Ja, men det är ju precis, det är ju Simon som jag har lidat med i år. Född 99 då. Det är inte så många 99 man hade sett för 10 år sedan som hade sagt, ja, ah, men jag tror att jag ska komma upp i bara, ja, 215 båtsby i alla fall då. Det är man inte.
Nej, inte alls faktiskt. Och nej. Om man behöver ta tillbaka till Ludde så känns det som att han har hittat en nivå där man kan slå långt, men man kan fortfarande hålla bollen i spel överallt och ha full kontroll på. Och det är väl den övervägningen. Ja, visst, nu har han säkert kapacitet att kunna slå den i 10 matchprover till i hastighet och få ut 25 till om man tar i, men det är ju ingenting som man tror använder aktivt på tävling. Sådär.
Nej.
Men, precis. Men han har ju gjort det fantastiskt bra nu de senaste åren. Dels liksom lite vinster på college och lite andra internationella engagemang där han har deltagit, allt ifrån PGA-tävlingar till ja, det är väl någon Europa-tour också, eller DPO-tour-tävlingar som ställt upp i. Men tack vare det här så har han ju fått en del status som världens bästa amatör, men också leder han PGA Tour University Rankings. Och de har gjort lite förändringar i deras system nu. Det som vi pratade tidigare om, att PGA-touren har förändrat sitt system nu när Liv kom upp, så de har ändrat den här möjligheterna för unga golfspelare i USA. Och det är just det här college-rankingen då. Och det är att den världens bästa, eller den som vinner den här vid slutet av året, så om du är år 4 eller år 5 spelare, så kommer du få en status på, inte Korn Ferry, utan du får en status på PGA-touren som gör att du är garanterad ungefär 14 starter.
Ja. Ja, det är ju fasen en, det är skitgrymt ju. Det gör ju även att college blir ännu mer attraktivt också för spelarna. Att vara med där, för att de känner att det finns en väg in liksom i PGA-touren.
Ja, men absolut, jag håller med. Liksom, jag tänkte själv liksom, att kunna upp och ställa upp och spela bra golf på college-nivå. Sen kan du nästan säkra en möjlighet till att ta sig ut på PGA-touren direkt. Liksom, nu blir det så att majoriteten, de får ju spela en kornförare i kval av något slag när man är klar med college, och sen så får man grinda som vilken annan golfspelare som helst. Men nu har ju vår svenska Ludde Åberg liksom vunnit den här rankingen och sen fått möjlighet att hoppa över de här mellanstegen och komma ut till PGA-touren direkt.
Ja, det är ju världens fördel. Det är ju semi på de här som är högt upp i toppen som har en jäkla fördel när man får kommit ut så tidigt som, ja men, Rory, Hovland, Morikawa, ja, med Spieth också, med de här, när de får de här liksom, de är ju, alltså de som är riktigt, riktigt vassa i den åldern, de är ju tillräckligt vassa för att liksom då placera sig så pass bra så de liksom fastnar kvar. Har man sett många av de här som är liksom högst upp i toppen, så att för att kunna få fram en riktigt sen superstar, så är det här en jättefin möjlighet med så många starter för Ludde.
Ja, liksom, det är ju otroligt att se. Nu har ju de också lagt till den här funktionen liksom, att det finns, eftersom de spelar på en lite annan spelform och inte bara singeltävlingar och personlig ranking, så finns det också lagranking i USA, eftersom man spelar för skolor och liknande. Och det är ju så att de tre första skollagen, de får också lite olika rankingmöjligheter och statusar för de spelarna som går ut faktiskt. Så är du en topp 1 och topp 2 skola, så får du möjligheten att få en viss konferensstatus, och är det topp 3 skola, eller du kommer tredje rankat, får en viss PGA Tour Canada status. Så det är ju liksom möjligheten.
Vänta nu. Alltså om man är topp 3, om man är rankad.
Ja, men exakt. Om du är liksom den här spelaren som är mellan 11 och 20, så alltså är du en University Third Team rankad, så får du en PGA Tour Canada status. Men är du exempel det här andra laget eller första laget, så kommer du få en status på Korn Ferry.
Okej.
Så det är otroliga möjligheter just nu i USA med den här om arrangeringen av de möjligheter.
Ja, precis. Nej, men det är väl, det ska bli jäkligt intressant att se. Vet vi när hans första tävling är, Ludde?
Det blir väl, tror jag, att det blir Dubai Desert Classic nu i januari.
Ja, precis. Han ska ju tillbaka till Dubai. Ja. Det stämmer. Han fick ju en DP-status tack vare hans DP-tävlingar nu under sommarhalvåret här. Eller på 2022 lite igen. Så får jag möjlighet att spela.
Det... 26-29 januari spelas det.
Då har vi någonting att se fram emot.
Ja,
precis.
Och sen så bör det ju kanske bli... ja, på, jag men, på PGA-touren måste ju då... kan det bli... ja, vad kan det vara för tävling som kommer sen då? Kan vi få spela på Hawaii eller...
Nej, precis. Nu är det ju lite såna här härliga tävlingar där det är bara vinnarstatusen eller någon annan
precis.
Spelare som får gå vidare. Men han får väl... ja, jag tror väl det kan inte så här RBC Heritage, men det är någon annan lite mindre som har börjat spela på nu. Ganska snart i alla fall.
Ja, ja, det ska bli spännande att se.
Jag såg nu faktiskt... han är led etta på college-rankingen i typ 12-13 veckor nu.
Ja, det är ju... det är ju dominans. Tanken på hur många tärningar som spelas och hur många spelare det är.
Kan man ju lugnt säga.
Och jag såg någon ranking på honom också där han var... ja, men alla olika typer av... ja, det finns ju den som är officiella amatörrankingen. Och sen hade vi college-rankingen. Och så var det... jag tror det var fyra kategorier. Där han var liksom... eller två eller tre. Jag kommer inte ihåg. Eller två. Eller, ja, det var han var så jäkligt upp på liksom alla rankingar. Så... nej, men så pass bra spel alltså. Det, jag kan inte tänka mig att sen är det ju en stor skillnad. Det så, har vi sett på att det är inte bara ett, som på Norman här liksom, att det är inte, man hoppar ju inte upp till en topp 3 placering på PGA-touren bara på en gång.
Nej, exakt, det är en stor skillnad.
Det är en tuff konkurrens liksom. Han är, som vi sa i någon tidigare avsnitt här, att det bara var ett slag liksom, från att klara katten eller inte liksom. På första starten. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur han kommer förhålla sig till, i förhållande till katten typ då.
Ja, absolut. Men det enda som jag tycker det gör lite ont i själen, det är ju det här att han inte får spela Augusta. Visst, nu har han ju vunnit mycket. Alltså, jag skulle inte säga att han har haft det tufft på senaste tiden liksom, i resultat på tävlingar. Men i och med att han inte har vunnit någon av de här stora US Am eller British Am eller liknande, så får han inte spela Augusta som han har tör, tyvärr.
Det är ju...
ja,
det hade varit coolt att se. Ja, och en cool erfarenhet för honom också, såklart då. Det är ju...
man tycker ändå, kommer man ut som världsetta på amatörsidan, borde man ju få invite till Augusta då.
Ja, men det är väl det här med anrika seder och de håller på sina vanliga traditioner. Att det är vinnarna bara från amatörerna som får ta sig över och sådär. Och det är väl förståeligt.
Ja. Såg ni att det här med Scott Stallings eller?
Ja, jag såg den. Det första missen Augusta har gjort någonsin, känns som.
Ja, exakt. Har du sett det, Slille?
Ja, det var han som fick inviten.
Ja, alltså Scott Stallings också från liksom samma... alltså hans fru hade samma namn. Alltså, här var det, en Scott Stallings som hade fått och invite till Augusta och spelat tävlingen. Jättefin box och sådär då. Men som han skrivit DM till den riktiga PGA-tour Scott Stallings då. Och sagt att min fru heter... också Annie, eller tror jag det var. Och vi är från... vi bor liksom i samma stat. Och och så vidare liksom. Så här, det fanns flera grejer som liksom lirar ihop där. Men jag har inte tänkt ställa upp i Augusta. Jag tror det är snarare det här paketet ska till dig istället. Alltså, de hade alltså skickat det till fel Scott Stallings. Alltså det är helt sjukt. Så att det var ju... det blev ju en sjukt viral grej liksom. Och... ja, det var väl inte liksom så att den här Scott Stallings hade ändå fått ställa upp en...
ja, exakt, han får ju bara reda. Men det är ju sån här traditionsenlig att man får det här brevet från klubben själv liksom, att man ett handskrivet brev om att men du är välkommen till att spela hos oss på vår Master Championship liksom, eller...
Han skulle ju inte sagt det, han skulle bara dykt upp.
Ja, det står vid gaten, du, jag har mitt brev här.
Ja, välkommen in.
Ja, det är häftigt. Men vi springer vidare. Vi ska, innan vi hoppar över till Willes lilla tränartips, så ska vi faktiskt gå igenom en sak till. Och det är Tournament of Champions. Det är PGA-tourens, skulle säga, det är inte första eventet för året. Eller ja, 2023 är det. Men för säsongen som börjar under hösten, så är det väl det första stora eventet med stora stjärnor som nu har haft lite ledigheter och kunnat verkligen vila upp sig och träna upp sig för att kunna vara i form.
Precis. Och det här är ju ändå också ett av de... det är ju första eventet som är... som de då kallar för Elevated Events då. Så att det kommer ju vara 27 miljoner ungefär i prispotten. 2,7 miljoner dollar. Och det är ju det här som ska bli skillnaden liksom för PGA-touren. En stor del av skillnaden är att få samla ihop då de bästa spelarna i världen att tävla mot varandra. Då, så att nej, det är väl det som är framåt. Det är ju de här, det är det här vi hoppas att det kan bli roligare för oss och känna att man får se de här Ram, Scheffler, Kim och Thomas, Spieth, alla de här får börja liksom matcha mot varandra.
Men för att förtydliga en sak, det är 2,7 miljoner dollar till vinna, så det är 15 miljoner dollar
totalt. Yes, yes. Ja, bra att du förtydligar. Så ja. Att det blir, men jag tror dubbelt så mycket ungefär som förra året i till vinnaren.
Exakt.
Så att 17 av 20 spelare är med i startfältet. Bland annat är ju då förra årets vinnare Cam Smith inte med, som han har gått till liv. Sen vet jag inte vem mer som är inte med. Men den sista personen som är den nummer tre av de här som inte är med är, kan ju verkligen väcka lite frågetecken kring, kring det här med elevated events. Boys, har ni kunnat klura på vem det är som inte är med?
Ja, jag tänker på om det är vår, jag vet inte, han som vann, nu glömde vårt namn såklart, Scheffler, ska han spela?
Han ska spela.
Han ska spela,
Nej, om jag säger så, jag gör en liten ledtråd för det här. Finns det någon person som ni tycker har varit liksom, som har hållit flaggan högst för PGA-touren och de här elevated Rory events?
Kan det vara Rory McIlroy?
Jajamän.
Nej.
Jo. Så att det här var en liten artikel om nu då på PGA-tourens hemsida. Så det är ju snack om att jag hoppade in i en liten mini-bogey till Westlys birdies och bogeys här. Men det blir ju lite så här, det är halvkonstigt. De har, det kan ju vara att Rory visar att de har möjligheten att hoppa ett av de här elevated events och att de är liksom inte liksom samma låsta som de är på livtouren då. Att de får ändå göra sina egna val och ha sina på sätt och vis sina individuella scheman, men alltså Rory som då hållit flaggan högst i topp här, han har ändå haft en hel del vila nu sen liksom Dubai typ, förutom då The Match och lite annat sånt skoj då. Det är Ryder Cup-år, det kan väl också ge honom, men han borde kanske då spela alla de här eventen, kan jag tycka. Han är väl kanske den som inte ska hoppa något av de här eventen.
Jag tycker det är lite lustigt när man har förespråkat så hårt under så lång tid nu, liksom att verkligen nu ska vi vara delaktiga alla vi toppeliten för att kunna höja PGA-touren till den status och glans det ska vara. Och sen under första eventet, speciellt första möjligheten du har att skippa och åka till Hawaii och spela Kapalua.
Ja, den var jag, för jag satt och kollade igenom startlistan och så bara, fasen liksom, så bara hoppa in så kom det en artikel där då. Så att, ja, det var en liten spännande. Vi får se vad som, om det blir något litet ja, vi får se vad som blir. Han är ju absolut tror jag committad till att spela i Dubai då, som vanligt. Eller inte som vanligt om han ska spela i Dubai tror jag.
Nej, den brukar ta lite längre vila brukar väl ha. Sen brukar han väl komma igång där liksom, i pris några veckor innan Augusta brukar det vara. Det är typ så här Phoenix eller någonting. De brukar spela AT&T.
Ja, sen förstår man att det kommer väl vara superviktigt för honom nu liksom, att försöka ta den här Augustan liksom. Så att, men ja, nej, intressant. Får se vad han kommer säkert få en hel del skit under kommande veckor för att inte ställa upp här. Så att det blir intressant att se hur han tacklar det på nästa presskonferens han får ställa upp i.
Ja, men det också känns lite grann så här, eftersom lite golfmedia de står upp, jag tror en sida, så det känns som att de kommer ju försöka, alltså inte snacka upp det här så mycket, så jag tror att det kommer gå under radarn, man kommer vara nöjd.
Tänker så, ja.
Jag tror det faktiskt, att,
ja.
I och med att de nästan styr lite igen vilka rubriker som ska ut för touren, så kommer det vara många som inte kommer diskutera Rorys icke-medverkande.
Nej, jag tänker så. Men ja, det är i alla fall intressant.
Ja, det är det. Jag tycker också det. Det är lite kul liksom, för oss andra som kanske är lite mer opartiska eller inte har möjlighet att välja.
Nej, precis. Nej, exakt. Jag har inte möjlighet att välja. Nej, intressant. Vi får se vad... Ja. Du säger så, jag tror att någonting han kommer få stå till svars lite för, det tror jag ändå.
Ja, jag hoppas det, för det är kul med rubriker.
Det är lite kul, men det händer lite. Det blir lite mer action i hela touren. Liksom. Greg Norman kommer väl inte vara sen på att påpeka det.
Nej, precis. Three-leg Greg kommer väl ut och ramas fri.
Tyst nu, Jonas.
Ja, just det. Jag går vidare. Med de orden så går vi vidare till Willes tränartips.
Då hoppar vi in i mitt tränartips för veckan och... Den här veckan tänkte jag att jag gör en liten ihopkoppling med att prata lite vidare om wedge här. Om ni har kikat på den här veckans träningstips, så pratade jag lite om att försöka jobba med lite annan release genom wedge-tekniken när ni ska slå korta wedge här, kanske då förslagsvis någon 56 gradare vill få den här enklare bollträffen som jag gärna vill se många elever få, att det finns mer felmarginal i sin wedge-teknik. Och jag ser väldigt många som kommer normalt sett, står man bara tittar på, står bara tittar på en övningsskrivning, inte, ni har säkert noterat det själva, står man tittar på en övningsskrivning när folk kommer upp och ska värma upp, så är det ju sjukt många som kommer och slänger bakbollen liksom bak på parkeringen ungefär i stansen. Och sen så har de som att de ska stå och slå någon grov punch liksom ungefär i uppställningen. Sjukt mycket skaftlut. Och många har ju en bild oftast som kommer på lektion också, att de behöver verkligen, ja, till exempel duffa de sina wedge här, behöver jag slå ännu mer ner på bollen och ännu mer åt det här hållet med att skapa mer liksom, alltså greppet lutar mot målet och klubbhuvudet är kvar bakåt, alltså att själva vink, själva leading edge som man kallar det, själva kanten ner på klubban, den lutar väldigt skarpt in mot gräset. Det gör ju att den kommer hugga i, så att det kommer inte alltid hjälpa med att man bara svingar liksom brantare och brantare, utan det kan finnas andra saker som leder till de här problemen då. Och det ska inte vara egentligen någon fara med en bra wedge-teknik, så kommer det finnas mer möjlighet till fel marginal. Att träffa i marken lite innan bollen kan du göra om du har en bra wedge-teknik. Har, i min värld i alla fall då, har du inte en förutsatt att det inte är något konstigt gräs eller och sådär då. Men det är ju väldigt intressant att se hur många då vanliga klubbgolfare har en. Sen finns det väldigt mycket, att det var väldigt mycket så när, ja men nu tänker jag då när du och jag Jonas började spela liksom, det, yes. Då snackade man väldigt mycket om det här och det fanns ju kanske Micke som var en som förespråkade bland annat hur man skulle slå wedgear, för att han slog wedgear så bra, men där har vi också en spelare som har slagit wedgear i så fruktansvärt många gånger med den här tekniken, så han är ju väldigt välutvecklad med den tekniken, tittar ju på det mer moderna sättet att jobba och prata om wedgear, så är inte riktigt samma sak.
Nej, exakt. Jag tänkte lite grann när du nämnde Phil där, liksom, att det är ju gamla skolan kan man säga. Liksom. Man lägger bakbollen mot högerfoten i stansen, man kommer ganska brant för man tänker att nej, men nu är det här hjälp med att få en liksom, ganska ren bollträff.
Ja.
Men det är också inne på att det, när man gör det, så tar man också bort den här möjligheten till felmarginal, för det finns egentligen bara ett sätt att kunna ta den bra. Men det här som vi visade i en video som vi själva kan dela igen lite grann på våra sociala medier är att vi, för att kunna ge sig lite mer felmarginal när man slår en pitch eller chip eller wedge, är att kunna få en liten naturlig release kring bollen och inte ha den längst bak mot högerfoten.
Nej.
Det hjälper liksom till att få använda hela klubban under en längre process utan att man bara har en rörelse av klubban ner i marken, utan den rör sig liksom mer genom bollen kan man säga.
Ja, och det är ju så här att varför ser liksom wedgen annorlunda ut mot en järnklubba, och det är ju för att man har ju arbetat väldigt mycket kring en sula som ska se ut på ett annat sätt, och sulan är ju där för att den ska se annorlunda ut och för att den ska användas på ett annorlunda sätt. Den ska ju liksom interagera mot gräsand, tjockgräs, tunt gräs, alltså you name it, den ska ju verkligen slås och låt, så därför att liksom då vinkla fram klubban och få så mycket skaftlut i både uppställningen, det liksom tar ju bort hela sulan, så att det tar ju bort att man har köpt en wedgens när man inte använder den. Och tittar ju på de som var väldigt bra på wedge här förr i tiden, så det är inte så att det här är en ny skola egentligen, utan tittar ju på de som var kända för att vara väldigt bra på wedgear, som Ballesteros till exempel. De hade ju mycket, mycket mer åt det här hållet i sin teknik. Sen så blev det på något sätt med den här tekniken som kom in, att man skulle ha bollen bak i stansen och så här, då började även varumärkena sälja mer 60 gradare. Den kom ju liksom den kom ju mycket, mycket senare in i att det var en klubba man måste ha. Sen kom det ju 64 till och med ett tag där, när Mickelson hade pratade mycket om sin 64. Då skulle alla ha 64 liksom där typ, ja, 2000 någonting. 2010 kanske. Då
det, ja, precis. Det är också liksom häftigt hur tekniken har format egentligen utrustningen som vi har. För det ser vi också på det här med att ha med drivers egentligen också längs tiden, att man ser loft på driver och längd på driver och hur, hur det har skett liksom, beroende på de här trenderna som finns egentligen.
Ja, precis.
Hur vi hanterar, eller hur vi svingar.
Ja, men här var det liksom ett sätt att svinga, och man såg att då folk fick ju inte en mjuk bollflykt när de gjorde den här tekniken. såklart. Den bollen kom ut hett liksom, och då var det enkelt att bara sälja på att du måste ha mer loft på klubban. Fortfarande fick man samma kämpiga kontakt med bollen. Och tittar man på de här som Ballesteros, han vill ju banna liksom högloftade wedgar.
Ja, precis. Han sa att 5.6 skulle vara den högsta.
Ja, ja, och att kunde du inte göra allting med din pitching wedge, och kanske då för många då en 48-50 grader då, skulle man kanske kunna jämföra med. Kunde du inte göra allting med den, så hade du inte en bra wedge-teknik ungefär. Och han är ju inte så långt bort ifrån vad han säger där, utan det är ganska sund tanke att försöka. Jag skulle gärna se många fler juniorer. Och det vet jag att de pratar väldigt mycket mer om nu då, med Niklas Fast i landslaget, hjälper till med lite wedge-strategier och så, att försöka använda de mer lågloftade klubborna och kunna skapa mer saker med dem då. Förstå att hur du kan slå en mjuk pitch liksom över en lite krön och få den att landa mjuk på green, kan du göra det med en pitch, så blir det jäkligt enkelt när du får en 56 i handen.
Ja, exakt, när du helt plötsligt har de här extra graderna loft för att kunna använda det av.
Ja, men förstå liksom hur du skapar loft genom träffen.
Ja, men precis. Ja, men det blir så här, det var ju nästan som att förr i tiden så var det, man ville börja få upp till 64 nästan en period där, och lägga till en bred sula bara för att tekniken var så, eller det var tanken av när Phil dominerade världstouren en period där vid sidan Tiger, och det var teknik att komma brant på bollen.
Ja.
Så var det som att, nej men vi struntar i det här med teknik, utan nu lägger vi bara anpassa klubban för att kunna få era att lösa uppgifterna.
Precis.
Men idag som du är inne på, att Fast och landslag och lite mer, när det finns lite mer kött på benen kring vad som händer på när man gör rörelsen, så blir det lättare att kunna vara lite mer konkret och se, sålla ut vad det man faktiskt ska göra för att kunna ge sig själv möjlighet.
Precis. Så jag tycker att just att jag pratar med många när vi har olika wedge-träning, att jobba med avslutningen på wedgarna och försöka då som sagt vad som man kan tänka sig, att man försöker se till att både egentligen hela kroppen synkar upp och är vänd egentligen, så att de tänker i kroppen skulle, om man skulle sätta en pil ut från kroppen, så skulle den peka mot målet. Och klubban skulle också vara i samma linje med det. Så att man får den här liksom synken med kroppen roterad runt och klubban synkar upp och pekar mot målet. Har man det som en liten liksom, grovskiss, att det är ungefär någonstans där jag vill hamna. Jag vill inte att klubban ska peka 40 grader höger och kroppen har vänt runt så att jag har världens skaftlut. Vilket jag då visade i videon. Kan man få lite mer den typen av release, kanske känna att händerna fortfarande är ganska nära kroppen, att man inte har sträckt ut armarna för mycket genom träffen, kan man få de grejerna, då får man mer kontroll på själva bågen, och man kommer även ha haft en bättre release, vilket gör att man levererar ett klubbhuvud mot marken som kommer ha mer felmarginal i sig då. Och då kan man nästan börja testa och se hur. Det skulle vara kul att se om någon skulle posta någon video med ett försök på att se hur mycket innan marken man egentligen skulle kunna träffa bollen och fortfarande få liksom ett schysst wedge-slag.
Ja, vi kanske får dela lite videos från wedge gurus runt om i världen, och sen kanske liksom, men nu kanske gör en liten klipp själva där vi kan visa och instruera lite. Jag vet ju bara själv liksom, jag har ju vuxit upp med den här klassiska filmiken, sån hinge and hold som man kallar det.
Exakt.
Man lägger bak boken, eller lägger bak bollen, och så ska man bara fram med lite forward press med händerna och sen så hackar man bollen.
Amen. Ja, been there, done that. Det är, ja men jag skulle säga att jag växte upp sjukt mycket runt en kortare spana med wedgar och sådär, och när jag var liten, jag skulle nog säga att jag tyckte nog kanske att jag blev liksom, det var väldigt lustigt liksom sätt att, nej, för jag vet att jag såg de här, det var ju en DVD liksom man köpte med filmiker sån där.
Exakt, Secrets of the Short Game, jag har det kvar i hyllan.
Ja, den är någonstans långt ner i någon låda, ska inte upp igen. Ja, men jag vet att den var väldigt lustig liksom, jag vet när jag stod och man vill ju dels lära sig den här backflip-shotet och sådär då. Man vet att själva grundtekniken kändes väldigt annorlunda mot det jag gjorde när jag hade bara liksom mer intuitivt, det vill säga mer självlärd på kort och spännande. Det var det kändes lustigt, så jag tror någonstans där att det kraschade lite och mitt närspel blir inte lika bra tills att jag liksom har fått lite mer kött på benen nu när jag blivit äldre och fått mer kunskap i området, så har man kanske att okej, jag kanske gjorde lite mer av de här sakerna när jag, innan jag liksom gick in i det där spåret som alla andra. Så att nej, det är väldigt intressant att jobba med wedgar. Så jag som sagt, gå till något ställe där ni har en ganska tunn yta gräs och stå och träna era wedgar, se hur er bollkontakt är, att ni går på någon övningsområde där det är tjockt högt gräs eller runt någon green, det kommer liksom då kan ni lika gärna pegga bollen liksom. Då får ni inte närheten av samma förståelse för hur pass bra wedge-teknik ni har då. Jag vill ju mycket, mycket hellre att se att man tränar från liksom foregreen eller fairway gräs då, bara för att se att tekniken ligger rätt.
Ja, precis. Det gör det tydligare. Liksom att det får ju lite utslag på vad som händer.
Verkligen. Kan bli stor skillnad, verkligen.
Ja. Ja, vill du göra det till extremvärlden kan du gå ner i en bunker och testa teknikerna, men det känns som att det är lite överkurs liksom. Men börja med en liten hårdpackad fairway eller något liknande så blir det
superbra. Ja, men där har vi lite veckans tips, så jag tycker att du får glida över till ditt birdies och bogeys.
Ja, men då var det dags för lite birdies och bogeys då.
Ja, nu trevligt. Vad har du för oss här?
Ja, men vad tänker ni? Vill ni höra birdies eller bogeys först då?
Men ska vi köra som vanligt att vi vill höra, dåliga nyheter först och sen kan vi sluta med lite bra?
Ja, ja, det tycker jag.
Då är det ju här. Det är ju ingen så här, wow, dålig grej. Utan det här är lite mer rolig, konstig grej skulle jag säga. Vi alla vet ju att Callaway har släppt en ny driver.
Ja.
Och vi vet ju att Callaway har en spelare som heter Shoffley.
Shoffley.
Exakt. Och han har ju då testat den här nya driven och tyckte väl att den var bra. Bara att han inte gillar facet på honom, så han målade egna siktsträck på facet med en Sharpie. Fattar du vad?
Nej.
Jo.
Han målade med sin driver.
Så han har kört Sharpie-sträck på driver-facet.
Alltså ovansidan eller själva träffytan?
Själva träffytan.
Men hur är det när han lirade? För det inte, var det inte Matsuyama som...
Ja, jag tänkte också på det. På att... ja, exakt. Matsuyama, det var ju någonting också. Jag är inte helt hundra på den situationen som uppstod då.
Nej, men det var Matsuyama. Han lirade väl med sådana prickar på klubban, va?
Ja, exakt. Jag tror också att det var... kanske inte var Sharpie, men just att det var någon typ av färg.
Så man kan undra sig varför han gör det här.
Ja, vet du om det varför?
Nej, jag har inte pratat med han idag faktiskt.
Nej, okej. Okay.
Jag har inte riktigt förståelsen varför.
Ja, men att han gillar att se facet liksom. Och den nya klubban hade liksom inga tydliga grooves på det sättet. Det var liksom nästan samma färg groovesen som själva liksom färgen på klubban och så säga.
Okej. Det blir liksom, han vill ha någon typ av riktlinje så att säga när man står ovanför bollen och liksom när man ser på bollen på huvudet.
Den är ju ganska borstad själva facet på driver, så.
Men det kanske förstår lite, men det är väl lite kinkig liksom, man har väl sina egna egenheter när man kommer till den boll liksom, som gör att man vill ha en viss vy av klubban. Men man tycker ju att då hade väl Calvin kunna gjort det från början med just hans space.
Alltså det är så pass fult gjort också, så det är ju...
Ja, någon är liksom tjockare än den andra och sådär. Alltså, så att jag kan ju tycka att om han är en ganska viktig spelare för dem, så man kan ju tänka mig att de kanske hade kunnat gjort en liten modell där de med tagit in några cyklinger till honom i alla fall.
Ja, man kan ju tycka det i alla fall.
Sen får vi se vilka reprimander det blir, om det nu blir samma tragedi som det blev med Matsuyama. Men han hade blivit amerikan nu, så nu spelar ingen roll, eller hur?
Ja, exakt. Nej, nu är det ingen fara. Han är skyddad.
Ja, men då. Ska vi hoppa över till birdiesen den här veckan då? Vi ska ta upp en person som är plats 14 på världsranken.
Tom Kim.
Precis.
Ja, 14. Vilken jäkla räser.
Ja, han är topp. Eller han är 14 plats på världsrankingen.
Ja, också topp 14.
Ja, exakt. Och topp 14. Ja. Nej, men jag tänker att vi ska ta upp han, för han har faktiskt signat ett kontrakt med Nike efter hans sjuka säsong på PGA-touren.
Det är nog ett fett kontrakt.
Det kan nog vara ganska bra kontrakt för han, tror jag.
Man måste ju ändå ge dem Nike att de verkligen signar spelare som är heta och på gång. Det är ju...
Ja, men det är lite, de har ju haft den här planen i nästan alla sporter att de ska ha världsettan i varje sport. Nu har de ju Rory liksom, så att, och de har haft Jordan och you name it. Det kan säkert bli bättre, alla spelare de har haft eller alla olika sporter.
De har väl haft Michael Jordan, de har haft Ronaldo, de har haft Tiger, Rory nu.
Alltså, de vet du vilken ju... summa förresten Wesley han har signat för?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, det har framkommit. Nej, men det känns som att det är lite lätt lukrativt kontrakt.
Ja, säger. Men jag tänker också det.
Om de nu kan få en världsätta, eller idag, blivande världsätta kanske.
Ja, men det är ju lite, det var ju det som var en, ja men som sagt, när de signade Rory till exempel då. Och här antar jag att de skulle vilja, ja, att de kan tänka sig att han skulle kunna vara en framtida Rory-ersättare då. Alltså, hans spurt här nu liksom har ju varit galen.
Ja, men gud, jag kan säga någonting om Tom Kims framfart. För alla er som inte har koll på härliga Tom Kim, så är det en ung amerikansk asiat herre som har tagit sig allt ifrån lite små torer som, ja men jag kan säga världsliga minitorer genom hela stegen, hela vägen upp till PGA-touren nu. Och till och med vunnit PGA-touren.
Han är med på Hawaii också.
Ja, det har jag kollat på.
Nej, så att det är ju häftigt, och han fick ju kanske extra liksom fart när han var med på President's Cup här, som jag såg. Det, han utmärkte sig i att vara väldigt karismatisk, och liksom för att vara ett international team som inte brukar säga mer än vad som krävs, så liksom vågade han skrika och liksom jubla liksom och pumpade upp laget liksom. Han var ju sjukt stor anledning till att det inte blev en total liksom utskåpning. Liksom nästan så att de inte ens behövde haft spela singelspelet ungefär. Han skulle jag säga, han gav en himlans massa energi till laget, och jag tror att han vann väldigt mycket liksom fans. Han var, det märktes liksom i på President's Cup, när det ändå hur USA, ja, men hur USA liksom började nästan tycka om honom också. Och det är inte vanligt att de brukar i sådana typ tävlingar liksom.
Nej, precis. Och liksom för att liksom göra allting ännu tydligare, så är att han pratar en fläckfri engelska.
Ja,
han är 20 år gammal, men han är sydkorean från början. Så ja, det är liksom att han är liksom gjord i en perfekt bild för att bli en stor medieprofil. Liksom är väldigt ung, perfekt i media, liksom, karismatisk. Så det är som allting som egentligen, ja, media gillar, och vi uppenbarligen vi i publiken också, för jag gillar honom. Så allt man ser på banan, som man spelar, hur han beter sig, och när man såg President's Cup, att vara så... Ah, vad kan man säga? Han har så mycket uttryck när han spelar liksom. Att han fistpumpar, han är med publiken, interagerar, och liksom,
han kör shit show.
Ja, men precis, mycket show liksom.
Han vinner ju sjukt mycket bra alltså.
Ja.
Men jag kom på det nu, det kan vi ändå ta upp när vi pratar om Nike-spelare och sånt. Scheffler kan ju faktiskt ta över världsranking plats nummer 1 efter den här veckan nu.
Om han vinner.
Jag ska se exakt var det stod. Jag tror det var...
Ja, nu när Rory inte med, så tar inte Rory heller några pinnar. Men då måste ju även... ja, precis. Det blir väl Scheffler då. Ja, och Cam, han bara kan ju inte plocka några poäng liksom. Han får vänta till Augusta.
Ja, det är...
Där. Och det är då ditt bett faller in.
Han behöver en ensam tredje plats eller bättre för att ta över första platsen.
Ensam tredje plats i startfält om 40 spelare, det är inte, ja. Det är inte
bra möjlighet. Omöjligt.
Ja, det är det. Och så rår du inte med i tävlingen och tappar världsrekordet.
Ja, det
skulle kunna skapa bryker.
Om det sker, om vi säger så här, jag håller med det vi var inne på innan liksom. Om det här inträffar nu, att han tappar sin värsta plats på grund av att han inte ställer upp i ett event som han själv har förespråkat.
Ja.
Ja, då får man...
Det kan bli en intressant kommande avsnitt om vad som händer på söndag.
Ja, ja, men vi ska spara lite grann kring det där snacket. Men ja, nu ska vi faktiskt gå in på lite ny sak.
Ja, spännande.
Och nu, mina vänner, är det dags för golfens enda podcast. Vart är vi på väg? I det här segmentet ska vi köra lite quizformat som är lite lätt inspirerat av På spåret. Men vi ska ta reda på en svensk golfklubb, eller en golfklubb i världen. Men till början så är det svenska golfklubbar generellt.
Ja, det här är vi ju taggade på. Västlys geografikunskaper är ju... Ja, de är helt otroliga. Mina också då, så att det här kan bli... Ja, det här kan bli sjukt intressant. Du får ju inte heller missa att du måste säga vart är vi på väg. Nej, inte det... vart. Då får du ju Christian Lok efter det.
Just det, just det.
Det är nu vet du, Jonas hittar någon liten klubb uppe i Kiruna typ.
Ja, precis, Kiruna golfklubb, eller hur?
Ja, exakt.
Nej, jag lovar, vi ska bara hålla oss någorlunda. Men som alltid så i frågorna.
Det är tävling nu, så nu är det viktigt att veta vem som vinner.
Ja, exakt. Vi ska ju föra lite protokoll här och sen ska vi väl summera efter året såklart. Vi kan ju köra lite grann då och då. Liksom. Och sen så
vill att vi skriver ett tyst svar till dig på...
Kan vi inte göra något roligt ljud? Jag tänker att vi ska få göra tuta själv. Liksom. Du ska skicka William eller Wesley. Och sen skicka...
Ja, absolut. Och sen skickar vi.
Ja, sen skickar vi. Så vi får den här simuleringen av en tågtuta kanske.
Ja.
Vart är vi på
vart?
Väg? Ja, fan, jag är redan första meningen.
Okay. En gång till nu, Ras.
Vart är vi på väg? För 10 poäng. Bruket i orten är kommunens största arbetsgivare och en stor ståltillverkare.
Nej, det är ståltillverkare. Bruket är en stor ståltillverkare, sa du.
Bruket i orten är kommunens största arbetsgivare och en stor ståltillverkare.
Hur många bruk har du koll på, Wesley?
Nej, det är inte jättebra.
Nej. Ja, vi behöver nog ha en 8-poängare.
För 8 poäng. Lägger vi till en siffra så befinner sig golfklubben strax utanför Djävulens väg.
Wesley tänker här. Satan 9. Golfklubb.
Jag läser igen. Jag kan läsa varje ledtråd 2 gånger.
Ja.
Lägger vi till en siffra så befinner sig golfklubben strax utanför Djävulens väg.
Ja, då är det ju, då kan det ju vara någon liten synonym till Djävulen.
Ja, nu ska vi inte ge för mycket idéer, tror jag, till dels publiken men även Wesley.
Jag tänker på att publiken ska förstå hur det går till, hur det går igenom mitt hjärna nu när det liksom är
kaos. Okay,
så att få en liten inblick i hjärnan.
Ja, det är bra.
Nej, här ska man ju nästan ha ett anteckningsbox som man kan pussla ihop här som man har på spåret. Ja, men jag noterar.
Vi skyndar oss vidare till 6 poäng. Golfklubbens namn påminner om ett svenskt godis.
Svensk godis. Och sen Djävulen. Svensk godis. Här kommer jag ju bli fruktansvärt irriterar dig.
Jag säger det igen. Golfklubbens namn påminner om ett svenskt godis.
Vi har ju så här, vi har ju en pappa som är ganska bra på onödigt vetande. Han brukar ju liksom så här, tuta på tian när han sitter och spårar som han var liten. Så att vi kommer bli så terrade när vi, där han kommer lyssna på det här.
Förstår jag som bor hemma fortfarande.
Du kommer inte kunna bo hemma.
Ja, vi får väl veta nu snart hur många sekunder det tog innan pappa Monier hade koll på.
Ja, exakt. Det får vi klocka hemma. Svensk godis.
Men vi tar oss vidare mot vår presentation. 4 poäng. Med ett namn som är lätt syrligt befinner sig klubben strax utanför en ås i väst.
Ås i väst. Då tänker jag, ja, då har jag ju vilken ås här, för att det har vi koll på. Strax utanför. Med ett lätt syrligt namn. Det ska finnas en siffra i ordet också. I namnet på golfklubben.
För 4 poäng. Med ett namn som är lätt syrligt befinner sig klubben strax utanför en ås i väst.
Ja, då... syrligt.
Ja, känner ni er redo för sista ledtråden?
Ja, det... Han måste ju ta det för den ju. syrligt.
Då kör vi. 2 poäng. Vissa säger att golfklubben är Västmanlands okända pärla. Oavsett vart man surt kan hamna.
Så i helvete är detta.
Men jag måste bara tänka på de andra tidigare ledtrådarna. Det hänger ihop här. Alltså... Ja, då skriver jag...
Ille?
Ja, då kommer ett... ja.
Jag ska fylla på att skriva till mig.
Ja, kommer här.
Säg sista frågan igen, Jonas.
För 2 poäng. Vissa säger att golfklubben är Västmanlands okända pärla. Oavsett vart man surt kan hamna.
Det blir intressant att gå igenom ledtrådarna sen.
Har du ett svar, Wesley?
Ja, vänta.
Jag tycker det är 2-0 till Ville här, alltså. Det luktar 2-0. Det luktar 2-0. Inget tjurkik här nu, Wesley.
Han får ta igenom silen sen.
Ja, exakt. Exakt, det blir silen.
Nu har fått 2 svar.
Har du fått olika, eller?
Nej, ni har svarat samma. Och det är helt rätt. Rätt svar vi söker är Surahammars golfklubb.
Ja, nu blir det intressant här. Och om vi rullar tillbaka bandet då.
Exakt. Så har vi tillbaka till 10-poängsfrågan. Bruket i orten, Bruks AB, är en av Sveriges största arbetsgivare och en stor ståltillverkare. Och för som ståltillverkare, har man haft koll på lite bruk, så är det ofta man hamrar stål. Man hamrar stål för att kunna få till det här.
Ja, den köper jag.
För 8 poäng. Banan ligger... några hundra meter från väg 66. Och som de flesta vet så är djävulens nummer 666. Så hade vi lagt till en siffra så hade vi fått väg, eller djävulens nummer.
Ja, men skulle jag veta att Surahammar ligger på väg 66.
Jag tänker ni brukar vara ganska kolla på. Vissa har koll på vägar, vissa inte.
Jag tänkte ju mer liksom att jag ville att jag fick fram, alltså fick jag fram namnet liksom, om jag liksom jag trodde det skulle finnas en siffra i namnet. Det är därför jag blev helt ställd där.
Lite luring.
Ja, hade lurat in mig på fel spår där. Ja, då fattar jag varför jag inte liksom kopplar vidare här när jag fick upp när jag fick upp sura sen i huvudet och bara sura och sen vilken siffra ska jag nu ta in då? Sura, det går ju inte. Sura
det är svårt att kanske. Det är svårt att veta, det var en golfklubb i Sverige som har siffra i, så det är A6 nästan.
Men, exakt. Ja, men jag tänkte liksom att det kanske går att hitta liksom en EN liksom som ligger efter varandra, eller det kanske finns någon klubb som har någon liksom går att hitta en siffra. Typ 1 eller något sånt. Ja, skit.
För 6 poäng. Golfklubbens namn påminner om ett svenskt godis. Och då har vi inte bara sura fiskar. Vi har sura remmar.
Sura fiskar och sura remmar, ja.
De är ganska vanliga godis. Så hade man kanske...
Mm-hmm. Ja, men det var jag inne. Jag var inne på sura. Det var... ja.
Det här var inne på. Bra. Det var bra. Och för 4 poäng. Med ett namn som är lätt syrligt befinner sig klubben strax under en ås i väst. Och då menar vi förstås att det är utanför Västerås, ungefär 20 minuter nordvästligt. Men också lätt syrligt så är det en synonym till surt.
Ja, det var bra och det var väl typ enda jag kunde komma på. Det var ju typ, för då kopplade jag ihop godis, jag tänkte jag, sur och sura och liksom sådär. Då. Och då var det sura hammar låg i huvudet där. Men jag fick ju fortfarande inte ihop det med siffran.
Då hade du kunnat haft en tid där, men att det var lite missledare. Ja, jag tar på mig en liten del av den. Men...
ja, jag kan ta på mig en del av det här också, kan jag säga.
Och sen sista, som ni till slut löste det på efter lite lätt repetition, så var det ju att det är i Västmanland. Det är vart man surt kan hamna, där ni har egentligen svarit meningen surt hamna.
Och jag tänkte ju nästan ås i väst där, att man, jag tänkte ju lite sydväst, jag tänkte ju Hallandsåsen. Så jag var nere och liksom fiskade runt där på alla klubbar runt Hallandsåsen, så att jag halkade lite fel där först. Så att, men sen så kom jag tillbaka där med 2 poängar.
Ja, men det är bra. Bra jobbat, killar. Nu kommer jag ladda upp med lite nytt framöver.
Ja, det här var
hela banor.
Ja, det var bra. Får se om man själv kommer tillbaka med dem här.
Precis. Tveka till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Tveka inte att skriva vilken poäng ni tog quizet på. Eller om några andra tankar eller frågor. Och vi får helt enkelt tacka för oss idag.
Precis.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Ha det så bra.
Ha det så bra. Hej.
Hej.